God fortsättning. Tack. Det har väl varit det ordet som man använt sig mest av de sista veckorna. Innan personen man möter säger någonting kan man direkt säga fortsättning. God fortsättning. Julen är inte riktigt över än. Vi plockat ner julgranen i veckan. Adventsljusstakarna är undanställda. Jag har ändå en predikan som utgår ifrån texterna runt jul. Ska jag köra ett par isbrytare först. Det är någon som såg och varit inne på skillingjul.nu de sista 24 timmarna. Alla andra, vad hänt här? Vad hänt här? Alla fram med sina telefoner. Jag ska inte dansa för idag, jag lovar. Ja, tack. Tack Ingvar. Det var ett så här gympakonvent igår. Och jag kom dit, uppklädd till max. Vi har börjat gympa lite, Skillingens gymnastikförening. Jag har fått ett par nya medlemmar i höst. Och det var ett konvent igår. Och där kommer jag. Och 100 kvinnor. Det var ungefär som jag kan tänka mig rea i Ullared. Någonting åt det hållet. Men god träning fick jag. Och trevligt hade vi. Fina samtal. Och man möter nya människor. Och det kan ibland vara lika viktigt att mötas människor utanför kyrkan som vi möter människor och varandra i kyrkan. Jag fick ett batteri. Jag frågade David och Carl vad jag skulle ha, en handmick eller om jag skulle köra en sån här mygga eller så. Då sa jag till Carl att jag vill ha ett nytt batteri. Jag ska predika länge idag. Och då säger David direkt, ge dem ett dåligt batteri så inte blir för långt här. Vi får se. När batteriet stannar så får jag väl gå in för landning. Men 20 Knut är ju faktiskt imorgon. Så det finns ju fortfarande tid för en julpredikan. Även om det är inne i sen jultid. Under julen har jag faktiskt funderat väldigt mycket över en person. Men vi läser evangelierna om Jesus, Herodes, Maria. Så jag funderat faktiskt väldigt mycket över Josef. Pappan till Jesus. Inte den biologiska pappan, men ändå den juridiska. Och adoptiv pappan, om man säger. Han är ändå juridisk och social mening Jesu pappa. Och funderat väldigt mycket över... Vilket hallår här inne. Hör ni mig här nere? Nej. Jag har knappt hört mig själv. Jesu pappa. Och funderat över honom som person. Och min första fråga, den går faktiskt till er. Vad vet vi egentligen om Josef? Vad vet vi egentligen om Jesu pappa? Förlåt? Han var snickare. Är det något mer? Vi vet om Josef. Han bodde i Nasaret. Josef var snickare. Han bodde i Nasaret. Vad vet vi mer längre bak? Är det någon som har några förslag? Jag hör inte. Davidsstam, ja. Josef, han hade en konungs... Alltså han var släkt från David, ifrån kungens släkt. Någonting mer? Sanningen är ju egentligen den att vi vet inte så mycket mer om Josef. Han kommer, han dyker upp och sen försvinner han. Och man kan tänka, hur kan man då ha en predikan utifrån ett sånt litet sammanhang? Men sen när man sätter sig in i det och man börjar fundera. Jag fick faktiskt en hel del saker utifrån detta. Men jag vill ändå läsa ett sammanhang, och det är ett ganska långt sammanhang. Men var med i detta. I Matteus första kapitel och den 18:e versen börjar vi. Och det är en välkänd text. Men det står så här. Med Jesu födelse gick det till så här. Alltså jag börjar bli gammal, jag ser bättre utan glasögon på nära håll. Det vänder snart. Med Jesu födelse gick det till så här. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade kommit tillsammans visade det sig för att hon var havande genom den helige ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: Josef, Davids son, var inte rädd att ta dig Maria, din hustru. Att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp i sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sig sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus. Vi tar några verser till. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, se, då kom visa män från östern till Jerusalem och frågade: var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade ut dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judeen, ty så är skrivet genom profeten. Du Betlehem i Judaland, inte är du minst bland juda förstar, ty från dig ska utgå en förste som ska vara hede för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sa: gå och sök nog efter barnet, och när ni har funnit det, underrätta mig så att även jag kan komma och tillbe det. Då lyssnade till kungen och begav sig iväg. Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan uppfylldes det av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det. Och de tog fram sina skatter och överlämnade sina gåvor till barnet. Guld, rökelse och myrra. Och sedan det i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg till sitt land. Kom de sista verserna. När de vise männen hade farit, se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef. Och han sa: stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg då upp och tog om natten med sig barnet och dess mor och begav sig till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: ut ur Egypten kallade jag min son. Fader, vi tackar dig för ditt heliga ord. Vi tackar dig för att människor har ställt sig till förfogande för att dina profetier och dina löften ska infrias. Jag ber för den här gudstjänsten. Jag ber att du skulle tala till oss genom ditt ord, genom din ande som finns här både i oss och på den här platsen. Tack Jesus att du får bli förhärligad genom förkunnelsen den här morgonen. Amen. Som vi sa tidigare, vi vet egentligen inte väldigt mycket mer om Josef. Han kommer, dyker upp och han försvinner. Sista gången vi möter Josef, det är när Jesus är i templet, han är 12 år. De har varit i templet för att tillbe och de är på väg tillbaka. Och de upptäcker att Jesus är inte med. Och de letar efter honom i 3 dagar.
Och så träffar de Jesus. Men vi vet, som vi sa, som Robert sa, han tillhörde den kungliga släkten. Han var tvungen att bege sig till sin hemstad för att skattskrivas. Han bodde i Nasaret, han var snickare. Han hade en fru, Maria. Han hade 4 söner, Jakob, Judas, Simon och Jesus. Säkert hade han döttrar. Och så vet vi inte så mycket mer. Men ändå har vi, när vi börjar sätta oss in i Josefs situation, väldigt mycket att lära av Josef. Vi vet inte, som sagt, hur länge Josef fick ha rollen som Jesu jordiske far. Han nämndes då i Lukas 12 sista gången, med besöket i templet. Vi vet att Josef lärde Jesus snickaröket. Också en väldigt fin tradition att föra vidare från far till son. Ett yrke, en kompetens, ett sätt att tänka. Att man lär nästa generation både på det andliga området och på det praktiska området. Och det vet vi att Josef fick möjlighet. För Jesus, han var också egenföretagare. Han hade också snickeri. Han jobbade som snickare tills att Gud kallade honom in i tjänst då han var 30 år gammal. Men när man börjar studera Josefs liv, så ser vi att det finns mycket att hämta. Josef, han var lyhörd Gud. Han hade karaktärer som vi kan ta efter. Och Josef, han var lyhörd Gud. Och det är 3 ord som kommer tillbaka, som återkommer när jag har jobbat med den här predikan. Det är att lyssna, att lita och att våga gå. Josef, han ägde alla de här 3 egenskaperna. Att han var lyhörd. Han litade på det Gud sa. Och han vågade också att gå. Och när man studerar och läser de här texterna och sätter sig in i dem, så har jag kommit fram till att Josef, han försökte inte bara göra det rätta, utan han försökte också göra det på rätt sätt. Han ställde sig inför vägval. Och han kunde göra det rätta vilket som. Men han gjorde det som var på rätt sätt. Och hans finkänslighet fascinerar mig. Att han gång på gång får höra Gud tala. Och han handlade efter det. Och när vi kommit in i texten, det var en lång text. Och vi hade hört det många gånger innan. Så kommer vi in i det judiska äktenskapet. Det judiska äktenskapet, det består egentligen av 3 steg. Det första är att man fattar tycke för varann. Eller att föräldrarna bestämde att jag har en dotter, jag har en son. De skulle passa perfekt ihop. Och så bestämmer man att de 2 ska gifta sig. Så var det för Maria och för Josef. Här bestämde sig att de skulle giftas. De skulle ingå ett äktenskap. Det var steg 1. 2. Man ingick en trolovning. Trolovning, det är juridiskt bindande. Alltså djupare än våra förlovningar. En trolovning innebär att man juridiskt sett hade förbundit sig till varann. Och senare kom då äktenskapet, bröllopsdagen. Då festen var och man tog med sig bruden hem. Men någonstans mellan punkt 2 och 3 hände detta, att Maria visar sig vara gravid. Och Josef, han tänkte säkert, är hon verkligen den jag trodde att hon var? Var Maria verkligen den tjej som jag förväntade mig? Och jag vet, jag har inte varit nära, jag är oskyldig, tänkte Josef, men hon är gravid. Vad tänkte folket? Det är en sån här tanke. Ja, vad tänkte folk? Vad pratade folk om? Det var nog inte lättare för Maria. Och inte heller för Josef sen. Och Maria säger, du, det här barnet, jag har inte heller varit med någon man, men det är Gud som är pappa till det här barnet. Det är inte heller lätt att prata sig ur. Och förstå. Enligt lagen, om vi läser i 5 Mosebok 22 kapitlet om 20 versen, så läser vi om otrohet före äktenskap. Och sanningen är den att Josef hade faktiskt, han hade rätt att skilja sig ifrån Maria. Och Maria hade faktiskt en stor risk att faktiskt bli stenad till döds. Så står att Josef, han ville skilja sig från Maria i tysthet, men han ville heller inte dra vanära över henne. Men så kommer till vers 20, då Gud genom en ängel visar sig för Josef i en dröm och säger så här: var inte rädd för att ta Maria till din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Tveka inte. Så Josef, han lyssnade, han litade. Och sen så ser vi att han också vågade gå mot skattskrivningen med sin gravida, höggravida hustru. Och de hade då ingått ett äktenskap innan detta. Det är fyra områden här som jag vill bara lätt briefa, låter ju hemskt, vad heter det? Ytligt, vad sådana här lånord. Att man bara på ytan tänker till om Josef när man läser detta om att Maria var gravid och hans sätt att tänka. Han är principfast. Han ville leva efter Guds bud. Han är finkänslig, Josef. Han tänkte på Marias bästa. Han är lydig Gud därför att han vågade lita på det ängeln sa. Och han är disciplinerad för att han rörde inte Maria innan Jesus hade fötts. Och så kommer den fantastiska stunden då Jesus föds. Och man kan tänka in, vi tror ju på en himmelsk värld. Med änglar och hela treenigheten. Och med keruber och den fantastiska världen som finns uppe i himlen. Vi tror också på den demoniska världen. Med Lucifer och demoner. Och jag kan tänka mig den här natten då Jesus föddes. Vilken aktivitet det var i den himmelska världen. På båda sidorna. Vilken aktivitet, vilken rörelse. Att Gud har blivit en människa. Och jag tror att fienden tänkte, var det så här Gud hade tänkt? Och han fick inte ihop det ändå. Ska Jesus bli människa? Varför då? Och direkt så börjar det här. Kampen ifrån det onda att det här barnet måste bort. Det här barnet måste försvinna. Och in i sammanhanget kommer också, det tycker jag är fascinerande med Gud, att han väljer att föra in stjärntydare. Här kommer nu tre österländska stjärntydare. Alltså vilka var de? Var kom de ifrån? Kanske någonstans ifrån Östens land. Någonstans ifrån Babylonien. Alltså det finns många olika tolkningar, många olika traditioner. Och Gud väljer att ta in stjärntydare, astrologer. Och de säger, vi har sett stjärnan. Vi har sett en ny stjärna på himlen. Den stjärnan kanske har varit där länge. Det här är någonting spännande. Och så börjar de gå mot Jerusalem, börjar gå mot Betlehem. Och så får då Herodes av stjärntydarna information om att en kung hade fötts. Men också en kung som måste undanröjas snabbt. Därför Herodes, han såg sin position hotad. Han var ditsatt som en kung över judarna. Men judarna accepterade inte honom som kung. De väntade på en kung. Och Josef hade nu fått en fiende efter sig. En fiende som var skoningslös. En fiende som vi vet dödade alla gossebarn under 2 år. En fiende i Herodes som vi vet, när vi läser texter och sammanhang, dödade flera av sina egna barn. Dödade en av sina hustrur. Som hette Mariamnes. Och nu talar Gud igen till Josef. En ny dröm. En ny vision. Och så säger ängeln till Josef, fly till Egypten. Därför att Herodes är ute efter barnets liv. Och stanna där tills jag säger till. Och vi tänker Egypten, vi tänker Sharm el-Sheikh. Vi tänker bada, vi tänker gött, va? Men det var nog inte riktigt så den resan som stod framför på agendan. De begav sig på natten och de begav sig mot Egypten genom öknen över bergen för att ta sig ner till Egypten. Hur länge stannade Gud, hur länge stannade Josef i Egypten? Det vet vi inte. Vi vet att ängeln sa till Josef, stanna där tills jag säger till. Stanna där tills Herodes inte längre är i livet. Och den här perioden emellan, det blir mycket historia då. Jag vet inte om det tilltalar, men det blir en historisk predikan. Jag vet inte hur länge Josef stannade där innan de återvände tillbaka till Nasaret. De kanske stannade 3 år, 5 år, 8, 9, 10 år, ingen vet. Men vi vet att Jesus, han blev faktiskt en flykting. Vi ser flyktingar komma ifrån olika länder till vårt sammanhang. Och den Jesus, den kung som vi tillber, han blev också en politisk flykting i Afrika. Har ni tänkt på det? Jesus, han blev en politisk flykting i Afrika. Och där stannade han ett antal år. Tills faran var över. Och det var också detta, vi ser steg för steg hur profetierna går i uppfyllelse. Och Josef fick vara med på grund av sin lyhördhet, sin trofasthet, sin tillit och sin villighet för att se profetierna gå i uppfyllelse. För det står att ifrån Egypten, det står ut ur Egypten kallade jag min son. I Hosea 11:1. Och ibland så funderar jag på, och jag funderat på när jag skrev den här predikan, vad sa man om Josef? Jag sa det tidigare. Men vad pratade man om? Alla andra kom tillbaka från skattskrivningen. Men Josef, han återvände aldrig. Och ryktet gick, ja, men hon var ju gravid innan. Och de har flyttat till Egypten eller någonstans. De är nog i Afrika. Och ryktet gick, va? Alla pratade. Men istället så uppfyllde Josef Bibelns profetier. Och de här orden kommer tillbaka till mig om och om igen. Lyssnande, lita och villighet. Josef, han var lyhörd på Guds tilltal. Josef vågade lita på Guds tilltal. Josef gick, han var villig att lyda på Guds tilltal. Det här tror jag var egenskaper som gjorde att Gud just valde Josef till att vara Jesu jordiske pappa. Jag har lite problem med vår dator hemma, så det blev en predikan handskriven. Den är lite unik, särskilt på ett rutigt papper. Då ser man ju ganska bra vad man har skrivit. Men jag försöker. En fråga som jag ibland får och ibland ställer till mig själv, det är: hur kan jag då höra Gud tala? Hur hör jag Gud tala? Jag hade önskat att jag kunde ge en lång lista, en lång, ny revolutionerande liksom väg. Så här hör man Gud tala. Men sanningen är att även om vägarna är många, Gud talar till oss genom omständigheter, genom drömmar och syner och direkta tilltal. Och jag kanske önskar att jag hade ett 10-stegsprogram hur man lär sig hur Gud talar. Men det finns 2 vägar. Och det ena, det är ordet. Guds skrivna ord till oss. Så om vi vill lära känna mer och leva ännu mer i att Gud ska tala till oss, så är det just genom ordet. Att ta tid genom ordet. Och det kan ju vara en utmaning den här början på 2014. Ofta gör man många egna löften. Man gör ett nytt avstamp. Vi har fått höra det i barn- och ungdomsverksamheten. Vi gör ett nytt avstamp, en ny inriktning. Så kan det också vara i vårt andliga liv. Att ordet det här året får bli ännu mer viktigt för oss. Ännu mer levande för oss. Att vi sätter oss ner och vi faktiskt läser och faktiskt... Och då upplever vi Gud talar till oss. Den andra vägen, det är bönen. De här 2 vägarna är de två viktigaste om vi vill höra Gud tala till oss. Bönen och ordet. Jag vill också nämna ett annat område som vi kanske inte pratar så mycket om och kanske inte heller praktiserar lika ofta, och det är fasta. Fasta, det är ett område som jag har upplevt, och ibland behöver man bli utmanad i det, att fasta. Ibland behöver man bli uppmuntrad i att fasta. Satt faktiskt igår och pratade med en tjej emellan de här träningspassen om fasta. Vi kom in på det på ett sammanhang. Troende tjej, kristen tjej. Berätta om fasta. Att fasta kan vara ett sätt att få lära känna Gud. Åtminstone jag har upplevt det när jag har fastat, att Gud talar till mig på ett nytt sätt. Man kommer in i ett förhållande där Gud vill fasta och vill tala till mig. Och läser man från Gamla testamentet både och Nya testamentet, när man avskilde ledare, eller när man var i viktiga beslut, eller när man var i sorg, eller när man var i behov, så gick folket in i fasta. Både individuell och en egen. Och all fasta är ju frivilligt. Men jag vill bara dela med mig av detta, att fastan kan vara ett sånt sätt där vi kan få lära känna Guds röst. Och fasta kan man göra på så många olika sätt. Fasta handlar ju om, tror jag, att man tar bort någonting i våra liv som vi vanligtvis är tacksamma för. Det kan vara mat, det kan vara tv, det kan vara att ta cykeln till jobbet istället för bilen. Man gör en uppoffring, man gör en avsaknad inför Guds ansikte. Och för det första så är fasta en biblisk princip. Bönen och fastan, det hör liksom ihop. Så fastan borde egentligen vara lika vanlig som att vi ber. Och Jesus, han varnar ju fariserna ibland för att när vi fastar, då ska vi inte klä oss i säck och aska och inte duscha på 2 veckor och kolla på mig, det är så synd om mig för jag fastar. Istället säger Jesus, när du fastar och ber, klä upp dig, ta lite fräscht i håret, lukta lite godare än vanligt. Så ingen människa ser att du fastar, utan min fader i himlen som ser i det fördolda och som ska be det du ber om. Och jag upplever med att när man fastar så blir man också väldigt tacksam för det man har när man inte har det. Men det är ingen tävlan och det är ingen jämförelse. Jag vill ändå bara uppmuntra, för jag har blivit uppmuntrad själv, att gå in i fasta. Och man kan göra det vissa perioder på ett dygn. Jag fastar mellan 7 och 12. Eller jag fastar i 2 dagar. Eller vi ser i Gamla testamentet, Daniel fastade 21 dagar. Vi ser att när Jesus, innan han gick in i tjänst, han döptes av Johannes döparen i Jordanfloden. Och då tänkte man, nu börjar han direkt sin tjänst. Istället gick han ut i öknen i 40 dagar och förberedde sin tjänst genom bön och fasta. Och där kanske det var det mest extrema av alla former av fasta som Jesus gick in i. För han tog bara vätska under 40 dagar. Och där förberedde han sig inför sin tjänst. Och där ser vi också hur fienden direkt var på. För det blev han en farlig maktfaktor i det andliga, osynliga världen. Att man späker sig, man offrar sig, man på något sätt lider och visar seriositet genom fastan. Men det är också ett sätt att rena sin kropp. Fasta är ingen bantningsmetod. Men man kanske går ner något kilo. Men det är fel syfte. Men samtidigt så tror jag kroppen mår bra av att under perioder ta ner sitt intag av socker, vissa fetter och hålla sig kanske till grönsaker eller vad man nu vill ägna sig åt. Vi har också en skyldighet och hela vårt liv är ande, kropp och själ. Och Gud vill att vi ska må väl på alla områden. Både i själen och på kroppen. Så att höra Gud tala, bönen, ordet, mängd olika omständigheter, därigenom också genom fastan. Tre ord har kommit tillbaka till mig när jag har suttit och funderat över Josef. Det är lyssna, lita och gå. De här egenskaperna kan jag se Josef ägde. Vi vet inte mycket om Josef. Men när vi läser oss in i hans situation, det ansvar han hade över Jesu liv, så ser vi att han gjorde det med betyg mycket väl godkänt. Karaktärer som jag vill äga, karaktärer som jag vill utmana och uppmuntra dig till att också söka och utveckla där vi befinner oss. Du kanske också längtar efter att Gud skulle tala till dig tydligare. Det kanske är så att Gud har talat till dig. Gud har talat till dig för många år sedan. Eller kanske nyss. Kan jag verkligen lita på att det är Gud som har talat? Och även om jag litar på att det är Gud som har talat, vågar jag verkligen gå på det som Gud har sagt till mig att göra? Och här spelar det ingen roll vilka omständigheter vi är i, vilken ålder vi är i. För så länge vi går här på jorden och så länge vi vandrar med Gud, så har han tankar för oss. Har han en plan för oss. Dog en batteri nu? Nej, gjorde det inte. Det var ju tråkigt för er. Kom jag av mig. Att Gud har talat. Och att fortsätta att söka Gud och känna Gud, jag vill verkligen att du ska tala till mig. Och att våga lita på det och att våga gå. Att våga bryta upp. In i någonting nytt. Så vi ber tillsammans. Fader, jag tackar dig att vi får vara en familj. Den här församlingen är en del av din kropp. Den här familjen som vi är en del av har lika mycket att säga till om. Den här familjen som vi är en del av, den här församlingen, ska känna vaksamhet inför varandra. Att alla får plats, alla får säga, alla får bli sedda. Jag tackar dig för ledarskapet i den här familjen. Du är huvudet, Fader. Jag tackar dig för varje ledare. Barn- och ungdomsgrupperna. Styrelsen, alla praktiska frågor, alla som är involverade i bygget, som ledare. Tackar dig att du ger dem visdom inför 2014. Tack att de kan fortsätta lyssna in din röst. Våga lita på att det är du som talar. Och våga gå på dina tilltal. Våga gå på dina löften. Vi ber för varje medlem i den här familjen, i den här församlingen. Att du söker upp var och en. De som vi inte ser ofta på gudstjänsterna. Av olika anledningar. Vi saknar dem, Gud. Och vi tackar dig att du ser dem just nu. Du kan tala in i syner och drömmar. Precis som du gjorde för Josef. Du kan söka dem att den andliga hungern, om den saknas, blir starkare. Jag tackar dig för alla barnen i den här församlingen. Att de får växa upp. Ledda av oss som är medelålders och äldre. För ha oss som förebilder. Precis som Josef fick vara en förebild för Jesus. Där Josef tog Jesus till synagogan för att lära honom skrifterna. Jag ber att de äldre skulle få lära de yngre i den här församlingen. Jag ber för ungdomar att de skulle få en fräsch kanal till dig, Jesus. Att de skulle få lära känna dig, Jesus. Det är så mycket som lockar, det är så mycket som drar Jesus. Men vi ber i Jesu namn att du skulle kalla unga människor i din närhet. Bara lägg en stor portion av kärlek i deras hjärtan. En god smak av dig. Att de får bli bevarade nära ditt hjärta, Gud. Jag tackar dig för 2014 att det skulle vara ett år då hela vår församling, från den äldste till den yngste, skulle få höra ditt tilltal. Skulle få lita på ditt tilltal. Och ska våga gå på ditt tilltal. Vi tackar dig för det, Jesus. Amen.